En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns. Salomon Ludvig Lam idkade också annan verksamhet. En av dessa innefattade skeppsvarvet på Långholmen i Stockholms skärgård, där han samarbetade med en skeppskapten vid namn Bagge. Och du kan nästan ana vart det är på väg. Så på en fest som Salomon Ludvig Lam anordnade för att avtacka denna Bagge hölls ett mycket kort tacktal som ska ha lydit: Lam får tacka Bagge.
Oh, that's bad.
En oväntad historias sommarvikarier, Aron Schurman och Viktor Wallén, är två poddare som tagit allt för många akademiska poäng i historia. I sommar vikarierar de under 6 veckor för Olle och Andreas.
Hej Aron!
Hej Viktor!
Hur står det till en dag som idag, som idag, som idag?
Jo, men idag tycker jag är en härlig dag. Vad ska vi prata om idag, Viktor?
Jo, det är Aron. Idag ska vi prata om något som jag tror är bra för demokratin, lite folkbildning. Det är nämligen så att vi kommer prata med våra svenska minoriteter. Vad vet du om judarnas historia i Sverige?
Det vore ju en lögn att säga något annat än att det första som poppar upp är förintelsen. Det är liksom i huvudsak det som jag har lärt mig. Mycket mer än det kan jag nog inte ärligt säga att jag minns från grundskolan.
Ja, men precis. Ja, men när jag tänker tillbaka på min skolgång var det väldigt, väldigt sällan jag hörde någon lärare berätta någonting om någon av våra nationella minoriteter. Romer, samer, sverigefinnar, tornedalingar och just judar är Sveriges erkända minoritetsgrupper. Dessutom är jiddisch ett av våra nationella minoritetsspråk ihop med finska, meänkieli, romani chib och samiska. Men jag känner att, som du också liksom så här visar här, att många av oss känner inte till så mycket om våra minoriteters historia på det stora hela. Och när jag gick i skolan fick vi, liksom dig, bara höra talas om judars historia när vi hade lektioner om förintelsen.
Det är ju inte så konstigt i sig, eller det är inte dumt på så vis, för att det är ju en superavgörande händelse under 1900-talet, alltså förintelsen. Och det är så nära inpå liksom och touchar så många grejer som fortfarande är viktigt för våra värderingar. Så det är inte konstigt egentligen att förintelsen spelar en sån stor roll i utbildningen.
Nej, men absolut. Det är jättebra poäng. Alltså vi behöver ju kunna lära oss om förintelsen för att förstå liksom så här hur det har liksom format judarnas moderna historia och så. Men i och med att vi nästan bara lär oss om judarnas historia i relation till förintelsen så blir det lite skevt, eftersom det finns en annan rik historia som tillhör just det judiska folket. Inte minst liksom judarnas historia här i Sverige. När vi inte lär oss om den så glömmer vi att de judiska människorna som bodde här i landet räknades som andra eller tredje klassens medborgare ända in till år 1870. Och sådana tendenser ligger kvar redan nu. Ett antisemitiskt hot och hat mot den här gruppen. Men jag tänkte att vi ska fokusera på just den här tiden innan svenska judar fick fullt medborgarskap. Detta skedde den 16 februari just 1870. Jag tycker alltid det är bra att förankra historien i just människor.
Vem börjar vi med då?
Vi ska börja med en man som nämns för första gången i ett brev från Gustav Vasa. Dr. Philippus Wolff. Brevet är skrivet den 9 oktober 1557, och i det så skriver kung Gustav om en konflikt mellan sina två livläkare. Wolff nämns faktiskt inte i brevet vid namn. Han kallas bara, citat, den juden, slutcitat. Men man har kunnat identifiera Dr. Wolff genom betalningar från statskassan.
Det låter onekligen som att Gustav inte var superpositivt inställd till Wolff.
Nej, så var det på den tiden. Den judiska befolkningen i Sverige var länge väldigt liten jämfört med andra delar av Europa. Men det var ändå många som tyckte att de var ett hot mot det kristna samhället. Sagor från 1300-talet här i Sverige berättade om hur judar skändade ikoner, mördade kristna barn i ritualer och samarbetade med djävulen. I kyrkor fanns målning av judar som groteska monster som skulle visa upp för de kristna församlingarna hur judendomen var demonisk.
Om du blir lite konsthistoriker nu för en kort stund då, hur kunde en sån här målning se ut?
Ja, vanligtvis så avbildades de så här, alltså rent groteskt, eller att de gjorde väldigt äckliga grejer. Och en sån välkänd målning var den så kallade judesuggan. Det var en fet gris som figurer iklädda judiska kläder diade från. Det skulle få kristna att flabba och samtidigt kränka judar genom att avbilda dem dia från ett djur som enligt den judiska tron är orent. I Sverige fanns en sån målning från 1300-talet bevarad i Uppsala domkyrka.
Ja, en form av liksom institutionaliserad antisemitism helt enkelt.
Ja, men exakt, exakt. Antisemitismen ser ju ut på olika sätt genom historien. Under medeltiden och fram till sent 1700-tal, och bitvis senare såklart, var det den kristna tron som låg till grund för antisemitismen. Judarna var de som hade vänt ryggen mot Jesus. De var hädare, tyckte man då på den tiden.
Och ändå trots det så hade Gustav Vasa en judisk livläkare.
Amen.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Philip Wolf var ett av undantagen liksom, för han var kunnig inom läkekonsten. Så kunnig att till och med en kung ville bli behandlad av honom, trots att han tillhörde den demoniska judendomen. Men han var ett undantag för att han var nyttig. Aha. Vilket är ett väldigt viktigt nyckelord.
Så De liksom behövde förtjäna sig till att vara i Sverige, kan man säga.
Ja, men mer eller mindre så, ja. En som inte tvingade dem att förtjäna det var drottning Kristina. Hon välkomnade det fåtal judar som flydde till det kalla Sverige. De var ofta till exempel läkare eller bankirer. Också de nyttiga. Och drottning Kristina fortsatte stötta judiska flyktingar och utsatte även efter att hon abdikerade och hamnade i Rom. Annorlunda var det med Axel Oxenstierna. När det föreslogs att man skulle ta in judiska köpmän till Göteborg för att utveckla handeln, så sa han blankt nej. Han tyckte heller att Göteborg kunde bli, citat, en ringa och föraktad torparkoja, slutcitat, än att det skulle bo judar där. Och alltså även Oxenstierna, mannen som la grunden för den svenska statsapparaten, även han såg judar som hädare.
Men förändras det här någonting när Sverige fick liksom någon slags religionsfrihet? Alltså under 1700-talet så kom det ju en del reformer som ju gav icke-lutherska grupper en viss frihet att utöva sin religion och att då tillhöra, ja, men icke-lutherska församlingar.
Det var faktiskt en judisk man från Brandenburg som var en av de drivande krafterna bakom rörelsen för en ökad religionsfrihet i Sverige. Och du har något gemensamt med honom, Aron. Vill du gissa lite vad det är?
Har jag något gemensamt med honom?
Jajamän.
Oj, det... Är det att vi båda har lite rödlätt hår?
Oh, nej. Jag skulle säga att ni ändå båda hade lite krulligt hår.
Okej. Okay. Mm.
Men det kan ju vara att han hade peruk.
Som ja, hade det skulle kunna vara. Men vad har vi för likheter?
Jo, men det är ju att ni har samma namn.
Jaja. Aron.
Exakt.
Okay, ja. Mm.
Och han hette Aron Isak, den här mannen. År 1774 landar han i Stockholm på begäran av flera högt uppsatta militärer i Sverige. Han var gravör till yrket, gjorde väldigt vackra sigill och annat i metall. Han hade lärt sig grunderna på egen hand och sedan vidareutbildat sig i London och i norra Tyskland.
Imponerande.
Alltså en väldigt företagsam grabb. Och hur som helst, han hade fått kontakt med svenska under sjuårskriget och gjort riktigt god vinst på de affärerna som han hade gjort med dem. Så när han kom hit så var det för att tjäna pengar.
Var det lätt liksom att etablera sig när man kom hit i ett sånt syfte, skulle du säga?
Absolut inte. Det tog honom flera år bara för att få lov att bosätta sig i Stockholm. Till slut så hamnade det här beslutet hos kungen. Och kungen sa ja. Och först då fick Arons fru och barn komma till Sverige. Så var hela familjen Isak bosatta i Stockholm. Men efter det så fick ytterligare 10 judiska män lov att bosätta sig i stan. Och det är tillräckligt för att skapa en judisk församling. Och då, år 1776, så kan man säga att Aron Isak gjorde så att Sverige fick sin allra första judiska församling.
Mm-hmm. Men jag antar att det inte gick liksom hur lätt som helst. Det måste ha varit någon form av motvind här, eller?
Ja, alltså det var en orkan av motvind som liksom mötte de här första etablerade judarna i Stockholm. Aron Isak skriver i sina memoarer att han inte vågade gå utanför dörren i flera veckor på grund av ilskna lutherska kristna som stod och bankade utanför. Flera tidningar skrev även att judar var kriminella och då det här hotet mot det kristna samhället som ju var en underliggande föreställning som fortfarande levde kvar. Typ de enda som var för den judiska församlingen var kung Gustav den tredje och den allra högsta eliten.
Jaha, men Gustav den tredje, då är det ju alltså sent 1700-tal. Varför liksom han och varför då?
Jo, men en förklaring kan vara att religion inte längre var lika viktigt för det här samhällseliten då efter upplysningen. Och det här var någonting som adelsmännen och framförallt Gustav den tredje, liksom upplysningskungen, hade tagit till sig. Och dessutom så kan det vara ett ekonomiskt tänkt bakom. Som sagt så tyckte många att judarna skulle bevisa att de förtjänade att bo i Sverige. Och det kunde de göra genom att bidra till samhällsekonomin. Så de kunde liksom engagera sig i olika olika handelsföreteelser eller bli gravörer.
Okej, men vänta lite nu, Victor. För du sa att Aron Isak drev på för ökad religionsfrihet. Hur gjorde han det?
Jo, han fick en väldigt stark närvaro bland riksdagsmännen. Han rörde sig i de mäktigas cirklar och graverade deras sigill bland annat. Han hade dessutom ofta kontakt med kungen och många väldigt högt uppsatta inom den svenska statsapparaten och med många riksråd. På det viset gav han de fåtal judar som bodde i Sverige en röst. Och det liksom var på det sättet att efter han hade liksom landat i Stockholm så anlade staten 3 små handelsstäder där icke-lutheraner fick bosätta sig och bedriva handel. Tyvärr flyttade ingen dit, troligtvis för att städerna låg i Finland.
Jaha, var flyttade de någonstans då?
Jo, men det var till mina gamla orter, västkusten.
Till västkusten?
Jajamän, Marstrand är närmare bestämt. Staden fick frihamnsprivilegier på sent 1700-tal, vilket innebar att inflyttade utlänningar av annan tro fick bosätta sig där och bedriva handel. Det var stort, för helt plötsligt dök det liksom upp nytt folk och bedrev just handel, alltså bland annat judar. Beslutet fick en verklig påverkan på ett sätt som inte hade någon föregångare inom historien. År 1779 så gav kungen tummen upp till ett förslag om en slags begränsad religionsfrihet. Och det blev på riktigt 1781. Då röstade ständerna igenom det. Kungen var väldigt noga med att säga att det här kan inte komma från mig. Det här måste liksom komma till genom att ständerna i riksdagen tog fram det. Just för att annars så skulle det liksom skaka hans position. Men då, 1781, då fick judar rätt att utöva sin religion i Sverige. Och mycket av det kan krediteras till att Aron Isak var rätt man på rätt plats vid rätt tid som pratade med rätt människor.
låter verkligen som att man gjorde ett permanent avtryck, den här mannen, med ett väldigt fint namn, ska sägas. Mm. Men it kind of goes without saying, antar jag. Men att ha frihet att utöva sin religion och vara fullfjädrad medborgare, det är väl ändå inte riktigt samma sak.
Det är helt korrekt. Alltså, den judiska minoriteten var ju inte fullfjädrade medborgare än. Att de inte var medborgare bestämdes enligt det så kallade judereglementet, som skapades 1782 av Gustav III. I det stod att judar inte fick bli ämbets- eller riksdagsmän, driva skolor eller ha församlingar som skapade, citat, förargelse.
Väldigt många riktigt hårt negativt klingande ord här, som det här med citationstecken också judereglementet.
Yep.
Okej, men förargelse, det är en viktig del här. Vad kan det vara?
Ja, det är mycket oklart för alla inblandade. Det fick rätten i mångt och mycket hantera. Vilket gjorde det lite, ja, lite osäkert för judar i Sverige. Men utöver dessa liksom grundläggande regler tillkom senare andra. Det här judereglementet byggdes liksom på. Det är bland annat behövde judar äga en smärre förmögenhet för att få bo i Sverige. De fick bara bosätta sig i Stockholm, Göteborg, Norrköping eller Marstrand då. De fick bara vara aktiva i vissa sorters yrken. Och om man inte var aktiv i dessa olika yrken som stadgades, så fick man inte bosätta sig vart man ville i de här större städerna, utan då fick man hamna i distrikt. De fick inte heller anställa svenska undersåtar, utan bara andra judar eller icke-lutheraner. Och de fick inte heller gifta sig med folk som inte var judar.
Det där med förmögenhet, alltså det låter ju liksom inte heller som att vem som helst fick komma in.
Icke som icke. Utan det är fortfarande den här idén om en nyttig judisk person som rådde.
Jag tycker det här är ganska intressant, just med tanke på att det är så många antisemitiska stereotyper och fördomar tar ju väldigt mycket avstamp i det här med att judar kopplas till pengar och så. Det är ju inte konstigt att det är så om man, liksom, om man ska invandra till Sverige och man blir så hårt drillad till att vara nyttig, att man måste liksom bedriva handel och vara företagsam och sådär. Så jag menar, det känns ju verkligen fult att med ena handen tvinga in i en situation och med andra handen håna och verkligen trakassera för den här typen av beteende som man har tvingat in dem i. Men alltså, innebär det att judiska personer i Sverige höll de liksom bara på med ekonomiskt nyttiga grejer? Alltså, var handelsmän och dylikt?
Ja, alltså, en del var ju det, men väldigt många fler var inte det. Efter att religionsfriheten ökade kunde icke-lutheraner börja ta plats, bland annat inom kulturlivet. En viktig svensk-judisk kulturkvinna var sångaren Henriette Nissen Salomon. Hon föddes i Göteborg år 1819 och blev en av den tidens största sopransångare.
På hur då?
Alltså, på hur då? Genom att resa ut i Europa. Aha. Och ta och sjunga på diverse olika stora operascener. Det var under en kort men intensiv period från 1845 till 1859 som hon turnerade runt i Väst- och Nordeuropa, från London till Leipzig. Hon sjöng för glatta livet. Men jag går händelsen lite förväg. Låt oss backa bandet lite till hennes uppväxt. Hon föddes in i ett musikaliskt hem. Trots att hennes pappa var en enkel grosshandlare hade familjen ändå besök av musiker typ stup i kvarten. Det kan delvis vara tack vare att hennes halvbror Ankel var sångpedagog och kantor vid den göteborgska synagogan. Så från tidig ålder fick och tog hon musiklektioner och fick möjlighet att lära sig direkt från en organist vid tyska kyrkan.
Det låter som att musik här kan ändå spela en ganska avgörande roll i att överbrygga eventuella religiösa skillnader ändå.
Jo men visst. Musik som överbygger klyftor. Henriettes sonettstämma upptäcktes av den danska storkoreografen August Bournonville. Han sa att hennes sonett var, citat, dejlig, slutcitat, och övertygade sedan familjen att skicka henne till Paris för att utbildas hos den legendariska sångpedagogen Manuel Garcia. Där ska då Henriette ha briljerat ytterligare och blivit vän med legendariska svenska operasopranen Jenny Lind.
Aha, alltså den svenska näktergalen.
Jajamän, the one and only. De blev goda vänner och brukade inte sällan jämföras i media. Om Jenny var näktergalen, alltså nattens fågelstämma, så var Henriette lärkan, dagens fågelstämma. Vad exakt det innebär, det vet jag tyvärr inte. Men det finns tyvärr inte heller några skivor från den tiden, så jag har inte kunnat lyssna på det inför det här avsnittet. Med den här stämpeln så fick Henriette resa runt med samtidens största operasångare och skådespelare. Hon blev också den första svenska artisten att resa runt till internationell publik. Hon satte alltså svenska artister på den europeiska kartan.
Men alltså, det låter som en väldigt framgång, men du säger att det var en väldigt kort karriär. Vad blev det av henne liksom efter den här storhetstiden?
Ja, precis. Det var ju bara 14 år som var aktiv, vilket är relativt kort. Men vad som hände var att hon fick anställning som sångpedagog vid konservatoriet i Sankt Petersburg. Och det var en nystartad musikskola. Där skapade hon ett lärosystem för sångutlärning som blev grunden för mycket av den europeiska sångpedagogiken i många år. Många av Henriettes elever blev stora sångare och musiker i sin egen rätt. Hon gjorde alltså ett avtryck i den europeiska musikkulturen genom att resa runt och sätta Sverige på kartan och allt det var. Och när man trodde att hon skulle lämna den så kom hon tillbaka och skapade ett ännu större arv genom att se till att alla som lärde sig musik gjorde det enligt hennes modell. Aha. Inom Europas gränser.
Så på sätt och vis, den första egentliga popstjärnan från Sverige var alltså i så fall en svensk-judisk kvinna från Göteborg.
Jajamän.
Men jag antar att det inte var standard för alla svenska judar under 1800-talet att liksom ha den här rollen. Liksom.
Nej, men precis. Utan det fanns en rätt så, alltså det fanns väldigt många liksom judiska personer som engagerade sig inom vetenskap och kultur och konst och så. Liksom. Jättemånga.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Men sen är det ju, finns det ju en, liksom en arena där många av den svenska judiska minoriteten tog och engagerade sig. Och det var ju inom liksom företagandet.
Mm. I synnerhet ska jag faktiskt sägas inom textilbranschen. På alltså 1800-talet så dyker flera stora textilverksamheter upp som alltså... Ja, men då drevs av framstående svenska judar. Mm. Lester Meyerson drev ett sidenväveri i Stockholm som runt 1850 var Sveriges näst största. Levi Fyrstenberg drev runt samma tid en fabrik i Göteborg som tillverkade kalar. Och samtidigt i Norrköping, där höll Alexander Ludvig Soldin till och drev stor klädesfabrik. Som, alltså ungefär vid samma tid som Lester Meyerson, alltså runt 1850, sysselsatte 159 arbetare.
Det är verkligen inte illa pinkat.
Det är inte det. Men jag tänker fokusera lite extra på Salomon Ludvig Lam. Är det någon som du fick lära dig om under dina år i skolbänken?
Oh, absolut inte. Som sagt, jag tror inte en enda judisk person knappt nämndes när jag satt i skolbänken.
Trots det så är han... Alltså en väldigt intressant person sett till vad han gjorde för den svenska textilindustrin. Så han föddes 1786 i Norrköping, men det var på Söder i Stockholm som han bedrev det mesta av sin verksamhet. Bland annat ägde han en klädfabrik där som han köpte 1843. Men tidigare än så, på 1820-talet. Och det är här som Lam blir väldigt intressant. För på 1820-talet så var han på studieresa nere på kontinenten. Där observerade han hur det gick till på de framstående bomullsvävnadsfabrikerna i bland annat Frankrike, Tyskland och Österrike. Och det var där han upptäckte de mekaniska vävstolarna. Alltså någonting som verkligen var en game changer på många sätt för textilindustrin. Och de tog han med hem. Alltså inte kanske just de han såg, men han introducerade de här vävstolarna för den svenska industrin. Dessutom sägs det att han ska ha varit den första i Sverige att anställa kvinnliga kontorsbiträden.
Nähä.
Alltså en man före sin tid, sättvis. Även om det är, ja, det är lite fall av nepotism eftersom de som anställdes var hans döttrar.
Ah, det är klassiska nepo-babies-yrket, kontorsbiträde. Men det är inte så att det också finns, alltså, du vet, det ringer och klockar ur. Det borde väl finnas någon så här liksom klassisk ordvits liksom kopplat till det här Lam. Det känns som att det finns, det är liksom upplagt
du,
för det.
Du är verkligen inte fel ute. Så här var det. Salomon Ludvig Lam, han var inte enbart en textilfabrikör utan idkade också annan verksamhet. En av dessa innefattade skeppsvarvet på Långholmen i Stockholms skärgård där han samarbetade med en skeppskapten vid namn Bagge. Och du kan nästan ana vart det är på väg. Så på en fest som Salomon Ludvig Lam anordnade för att avtacka denna Bagge hölls ett mycket kort tacktal som ska ha lydit: Lam får tacka Bagge.
Oh, that's bad.
Jag tillhör ju den generationen och grupp i samhället som aldrig riktigt använt ordet tacka i den här djurartade benämningen. Så jag kan säga att när den paletten stillade ner för mig så blev det ju ett väldigt, väldigt tacksamt skämt.
Ja, alltså det är svårslaget. Det är svårslaget.
Men utöver den här ordvitsen, det ska sägas att Lam-familjen hade flera lyckade affärsverksamheter efter Salomon Ludvig. Hans son Jacques anlade ett järngjuteri i Skinnarviken runt 1840-50-talet. Jacques använde samma framgångsrecept som sin far. Alltså att resa utomlands, studera andra metoder för att bedriva verksamhet. Lite så teknikkulturmöten kan man säga. Så liksom lite mer teknisk verkstadsindustri. Det blev mer förekommande så småningom.
Finns det något som hänger kvar än idag liksom? Som någon företagsverksamhet man känner till i dagens Sverige som har sina rötter i den här svenska judiska minoriteten?
Faktum är att ett av Stockholms största och mest centrala varuhus än idag finns tack vare denna minoritet.
Mm-hmm.
Så Josef Leja, född 1822 i Tyskland, han grundade 1852, 12 år efter han anlände till Sverige, Josef Lejas varuhus. Och det här höll till på Norrmalm. Verksamheten gick bra för Leja, men han avled dessvärre i en väldigt ung ålder, endast 40 år gammal. Varuhuset drevs vidare. Och i början av 1902, nu en bit fram här, liksom på början av 1900-talet, så initierade Lejas barnbarn Josef Sachs en sammanslagning av firma Josef Leja och KM Lundberg. Vilket resulterade i Nordiska kompaniet, alltså NK.
Oh.
Som i allra högsta grad är en levande del av såväl Stockholms centrum och sedermera även Göteborg.
Ja, men så där ja. Det är en av platserna som jag gärna undviker i Göteborg, för det är alltså förbaskat mycket folk där.
Men onekligen en del av det svenska samhället idag, det kan man inte riktigt komma undan.
Onekligen.
Men om vi försöker knyta tillbaka lite här nu till det här med medborgarskap. För det är ändå en central del för den här judiska minoriteten att erkännas. Och liksom, det är väl det man kan säga verkligen varit en viktig del av judarnas historia i Sverige.
Ja.
När blev de medborgare? Alltså hur länge höll det här nu med kraftiga citationstecken igen, judereglementet?
Ja, alltså viktigt att tänka på och liksom komma ihåg är ju att alla förutom adeln var aktivt emot judiska rättigheter. Prästerna och bönderna i Sverige var emot dem av religiösa skäl och borgarna av ekonomiska. Borgarna ansåg sig nämligen hotade av konkurrensen som kunde uppstå om judar fick ha vilka jobb som helst och bosätta sig vad som helst. Och detta spred borgare sedan i tidningarna som de i mångt och mycket ägde.
En rävsax som heter duga kan man säga.
Oh ja. Under tidigt 1800-tal kunde inte adeln och kungen driva igenom några frågor alls om judars rättigheter. Prästerna, borgarna och bönderna sköt ner de frågorna snabbt och skoningslöst. Men Karl den 14 Johan Bernadotte, den första av sitt efternamn, han tryckte på. Han kungjorde ett nytt, citat, judereglemente, slutcitat, den 30 juni 1838, som förändrade först språket runt den judiska minoriteten och gav dessutom boende i Sverige och infödda svenska judar samma rättigheter som alla näringsidkare i landet. Alltså typ borgarklassen helt enkelt. Alltså efter det reglementet infördes så kallades judar för, citat, mosaiska trosbekännare. Slutcitat. Ett ordval som sorterade in dem under samma paraply som kristna. Och de fick typ samma rättigheter då som gemene borgare.
Det här kungjorde alltså Bernadotte, alltså utan att alltså helt utan att någon sorts påtryckning från folket eller så.
Ja, och det skiljer sig lite åt från vad Gustav III hade gjort. Han har ju velat att ständerna tog fram det. Medan alltså Bernadotte var så här, bara nej, jag vet allt bäst. Och det gav hus i helvete. Under augusti och september 1838, en månad efter att det nya reglementet hade införts, så gav sig en folkhop på dem som ansåg sig, på dem som folkhopen då ansåg vara judesympatisörer och även flera judiska familjer. De stenade deras hem och anföll flera av deras bostäder. Och det ihop med påtryckningar från borgerligheten gjorde att kungen drog tillbaka en hel del av de rättigheter han gett judar.
Riktigt jobbigt bakslag låter det som.
Ja, men ändå fortsatte kungen och adeln att trycka på genom åren. Och svenska judar fick sakta men säkert mer jämlik status med svenska medborgare. Även om den första halvan av 1800-talet hade varit rätt så hård liksom och tuff, så började man sakta men säkert vinna mark framåt mitten av århundradet. 49 fick de rätt att vittna i svenska domstolar. 1854 fick de bosätta sig i alla svenska städer, men de fick inte äga bostad i landsbygden utan kungens tillåtelse. 1860 så fick alla svensk-judiska medborgare rätt att bosätta sig var de ville i landet. 62 fick de rösträtt i alla kommunala val utom kyrkliga. Och 1863 fick de gifta sig med icke-judar, 65 fick de välja riksdagsmän och 1870 så får de slutligen rätt att även själva kandidera till riksdagen och andra folkvalda poster.
Men kan man säga då att då slutligen räknas den judiska minoriteten i Sverige som fullfjädrade medborgare?
Enligt alla lagar och regler, ja. Alltså den lagstadgade diskrimineringen mot judar var i stort sett över. Men det är ju lite svårare att vända hundratals år av religiöst motiverat hat och antisemitism. Det är ju något vi fortfarande har kvar idag. Om än i en annan form än vad det var då. Men vad många sa vid den här tiden och vad några hatiska grupper ännu säger är att judarna var ett hot mot svensk kultur och det svenska folket. Men flera av de saker som vi idag stämplat som just svenska är faktiskt skapade av svenska judar.
Mm-hmm, ja, typ vadå?
Alltså, ska vi börja med någonting sött kanske? Någonting riktigt sött och sliskigt. Gustav Adolfs bakelsen.
Ja.
Har du ätit en sån själv?
Det har jag kanske, men det är nog länge sedan.
Ja, samma här. Jag tror aldrig liksom så här, vi har gått på ett konditori och köpt den. Men det är faktiskt sockerbagen Rudolf Rubensson som drev Blomsalongen i Göteborg. Han liksom tillhörde judiska gruppen i Göteborg och han skapade just den här bakelsen för att fira att Gustav den andre Adolf-statyn restes på Gustav Adolfs torg i Göteborg år 1854. Men sedan också familjen Rubensson, de är ju samma familj som faktiskt skapade den moderna svenska reporten.
Mm-hmm.
Rudolfs son, som heter Maurits Rubensson, han anställdes på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Och han var så, det här var helt nyskapande. Han ville vara på plats när någonting hände.
Du menar alltså som en reporter?
Som en reporter gör. Tidigare så hade man mer eller mindre tagit emot liksom andrahands nyhet eller källor och varit så här, ja men vi skriver om det här någon dag eller några dagar efter det hände. Men Maurits, han ville vara på plats och med egna ögon beskriva händelsen.
Jaha, alltså modern journalistik i princip?
Japp,
jaha.
Och därför kallas Maurits för Handelstidningens flygande.
Mm-hmm. Men en av de som riktigt framstående kulturpersonligheterna och men i det här fallet nu kompositör i Sverige, Georg Riedel.
Ja.
Är inte han också av judisk börd?
Jojomän. Och han är ju känd som en av Sveriges främsta jazzbasister. Men tillsammans med jazzartisten Jan Johansson så gjorde de skivan Jazz på svenska. Som är den mest sålda jazzskivan i hela Sverige. Alltså han har ju tonsatt en låt som jag tror alla svenska skolbarn har sjungit.
Är det den blomstid nu kommer?
Ja, nästan. Du är inne på liksom skolavslutningsspåret här.
Just det, jag har genren rätt.
Ja.
Är det musiken till Ida som har visat?
Jajamän!
Ja.
Snyggt! 10 poäng till dig. Ja, det var Astrid Lindgren som skrev texten, men det var Jörg Riedel som tog och tonsatte Ida sommarvisa. Och även flera andra klassiska låtar som fortfarande sjungs på skolavslutningar. Men det var ju inte bara liksom musik som skrevs, eller liksom den här delen av kulturen som många judiska familjer Togo etablerat sig inom. Vi har ju framförallt Bonnier. Just alla förlag och alla tidningar som liksom ägs av samma familjen.
Mm.
Den ursprungliga patriarken var Albert Bonnier.
Mm.
Och han grundade då på sig ett 1800-tal den här stora förlaget, eller så kom att bli ett stort förlag. Han satsade på många etablerade samtidsförfattare, liksom lite äldre klassisk litteratur och kända namn som han visste skulle sälja liksom.
Men det är ju ett makalöst bidrag till den svenska kulturen verkligen.
Ja, gud ja. Men det som gjorde liksom att så här Bonnier blev kanske, fick det här stämpeln som ett av Sveriges största förlag genom tiderna och liksom största kanske bok- och tidningsföretag liksom, det är att sonen Carl Otto Bonnier, han vågade satsa på nya författare, bland annat Selma Lagerlöf.
Jaha.
Jajamän.
Så hon är en produkt där av liksom den här scoutingen från Bonnier som, jaha.
Exakt. Mm. Och sen så var det lite intressant för då, det var också Bonnier var bland annat de som publicerade August Strindbergs liksom så här första böcker. Men var det att de hade en lite komplicerad relation till Strindberg för att han var sporadiskt antisemitisk.
Mm.
Och han kunde använda det lite när han ville och sedan var han tydligen hur liksom god som helst. För att sedan vända och anklaga honom för att vara i citat judesvin eller någonting annat.
Får nog ändå säga att det låter lite så typiskt Strindberg.
Ja, absolut. Han, he could play both fields, var jag riktigt hatisk och väldigt älskvärd. Men så har vi också någonting som jag vet att jag tycker är väldigt, väldigt roligt.
Okej. Okay.
Men jag vet inte om du tycker det är väldigt roligt.
Kör på, jag är väldigt nyfiken.
Göteborgsvitsar.
Okej.
Okay. Ja, det är faktiskt en judisk man som krediteras med den första Göteborgsvitsen.
Är det Lam får tacka Bagge?
Nej, tyvärr. Det var nog, jag vet inte om det var riktigt samtida, men ungefär samtidigt. Men det här var faktiskt så att det är en hovfotograf från Göteborg.
Mm-hmm.
Hette, som en annan trevlig herre, Aron Jonasson i det här fallet.
Bra namn.
Väldigt bra namn. Han var känd för sin kvickhet. Han kunde komma på ett skämt på bara genom en knäppning liksom.
Ett toalettbesök och sen så satt skämtet klart.
Där var det. Han skrev revyer och var kossör i den då nystartade Göteborgsposten. Och han var en riktigt rolig filur alltså. Legenden berättade att Aron fick kung Oscar den andre att börja skratta. Vad Oscar säger: "Idag är du så kvick så det blixtade om ett." Jag tror inte Oscar hade en göteborgsdialekt, men
vi kör på det nu.
Play along. Men på detta så svarar Aron: "Blixtrar den ene, så Oscar den andre."
Ja, det var fyndigt.
Ja. Och sedan så var det, fanns det en, han fotograferade en känd handelsfamilj som hette Korn. Och Aron var ju då hovfotograf och liksom så här vanfotograf. Och den här patriarken i familjen Korn, han var väldigt imponerad över Aron liksom förde sig runt ungarna liksom så här. Och då sa Aron: "Ja, du vet, jag är ju van vid att fota kornungar."
Så det är hans fel.
Ja, det är hans fel. Alltså, vi har fäder över hela Sverige som håller på.
Må så vara, men det är likväl en central del av Sverige. Det kommer inte undan, åtminstone en del av Sverige.
Exakt.
Det får ni ta.
Ja. Och sen så har vi ju alltså, så här, någonting som jag tyckte var jätteintressant. Det är ju att skolämnet slöjd kommer ju faktiskt från en judisk verksamhet.
Mm-hmm.
Ja, och det var liksom en gård i Näs som är strax öster om Göteborg. Det var en judisk familj som ägde den här gården. Och så kom Otto Salomon dit. Ihop med sin morbror August Abrahamsson så startade han upp en slöjdlärarutbildning i syfte att behålla den svenska hantverkskulturen. Det här var runt år 1870. Och industrierna började sakta men säkert tränga bort de här traditionella småbygdshantverkerierna. Otto och August ville förhindra detta. Och genom att starta den här slöjdlärarutbildningen då så började det liksom flockas dit fler och fler lärare. Man började liksom få ut kunskapen och pedagogiken liksom så här ut till fler och fler ställen i Sverige. Och i längden så skapar de faktiskt skolämnet slöjd.
Och den som inte haft slöjd må han tälja den första smörkniven.
Exakt. Det är också då tack vare den här Otto Salomon och August Abrahamsson som vi har det otroliga talesättet: ärad vare Gud i höjden, denna har jag gjort i slöjden.
Vackert.
Otroligt vackert. Men med det här avsnittet, vi har bara skrapat ytan här då.
Ja, verkligen.
Det finns otroligt mycket att dyka ner här. Men jag hoppas att genom det här avsnittet att vi har gett ett lite annat perspektiv på liksom den svenska historien.
Det har verkligen visat att det är judisk historia i Sverige är verkligen mer än vad som hände runt åren 1945. Alltså det finns verkligen en lång anrik historia bakom där och väldigt, väldigt många framstående personer som har verkligen satt avtryck i Sverige.
Exakt. Ja, för en del av den judiska historien är ju också svensk historia.
Ja.
Liksom en del av den svenska historien är judisk historia. Det är så pass enkelt. Men om man vill ta och dyka ner lite mer i det här så kan jag verkligen väldigt varmt tipsa om boken som heter just Judarnas historia i Sverige, som är skriven av Carl-Henrik Karlsson. Och med det så vill jag säga tack så mycket för den här veckan och det här avsnittet av En oväntad historia. Ses vi nästa vecka igen, Aron?
Det gör vi. Tack, Viktor.
Tack själv. Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.